En podcast från Aftonbladet.
För knappt 10 år sedan profilerade han sig som en engagerad sverigedemokrat. Han syntes i SVT och andra mediala sammanhang och pratade ivrigt om att Sverige daltade med kriminella.
Nu misstänks han ha arbetat för Foxtrot-nätverket och tros ligga bakom ett sprängdåd där en mamma förlorade sina ben och där hennes barn skadades allvarligt.
I veckans avsnitt pratar vi om TikTok-profilens resa från engagerad samhällsdebattör till misstänkt krimfluencer.
Och om hur ett bråk med en annan TikTok-kreatör gått så långt att det resulterat i bombdåd där helt andra personers liv stått på spel.
Det och mer med mig, Mariella Quintana Melin.
Och med mig, Marcus Ulfsand.
Ja, hej och välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Och idag så har vi också en gäst, Amanda Hellsten, reporter här på Aftonbladet. Välkommen också till dig.
Tack.
Och idag så ska vi ägna hela avsnittet åt att prata om Tumba och ett dåd som skedde där förra året. Där en mamma och en dotter blir allvarligt skadade när man slänger in en handgranat i deras sovrum. Den är rätt. Den började förra veckan. Amanda, du har varit där. Hur var det att vara på plats?
Det var ju första dagen. Men man märkte ändå att det här är någonting som har påverkat alla inblandade ganska mycket skulle jag säga. En av de misstänkta skulle ju vara på plats, eller alla misstänkta skulle ju vara med från rättssalen då. Men någonting hände under morgonen som gjorde att en av de misstänkta inte närvarade. Han var med via länk från häktet istället och hela rättegången blev någon timme försenad. Så det verkar ha varit lite stökigt där under morgonen ändå skulle jag säga.
Ja, vi ska berätta mer om vad som hände vid den där sprängningen. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata lite extra om en av de misstänkta i det här dådet. Och det är en känd TikTok-profil som misstänks vara organisatören bakom det dådet och även ett annat dåd.
Ja, vi kommer till honom snart. Men först har vi en kort bakgrund.
Natten den 5 april 2025, strax innan klockan 2.
En svartklädd ung kille rör sig utanför ett radhus i Sätra i södra Stockholm.
På en övervakningskamera ser man hur han har kontakt med någon över telefon, samtidigt som han går runt på gatan.
Han stannar upp och säger, jag kastar bara in båda mot huset.
Det blir tyst ett tag. Sen verkar han säga, jag kastar den bara mot huset.
Sen tittar han mot ett hus. Kort senare hörs en smäll och sen ljudet av snabba fotsteg när han springer från platsen.
Dagen efter rapporterar P4 Stockholm.
I Skärholmen upptäcktes på måndagskvällen ett misstänkt farligt föremål i ett radhusområde samt spår av en begränsad explosion som ska ha skett under natten mot måndagen, det skriver polisen på sin hemsida.
Ingen skadas den gången.
Men några veckor senare är det dags igen.
Den 27 april, strax innan klockan 12 på natten, sprängs det i Tumba.
Den här gången i en lägenhet och explosionen följs av en kraftig brand.
Ett vittne berättar att den hör barnskrik samtidigt som lågorna slår ut från fönstren.
Dagen efter rapporterar P4 igen.
En mamma och hennes barn i förskoleålder har skadats allvarligt efter en explosion i Tumba i Botkyrka. Enligt polisen ska branden ha orsakats av att något exploderat inne i bostaden. Platsen spärrades av och under måndagsmorgonen utökades avspärrningarna.
Ja, en mamma och hennes barn har legat och sovit när någonting exploderat i deras hem.
De är båda allvarligt skadade. Mamman är värst. Till en början har hon livshotande skador. Men hon överlever. Hon förlorar dock båda benen.
När polisen börjar utreda Tumba-sprängningen ser man ingen koppling till dådet några veckor tidigare.
Men det ska visa sig att en person tros vara inblandad i båda dåden. En 30-årig TikTok-profil som gjort sig känd genom att bråka med folk på nätet och som svurit trohet till Foxtrot-nätverket. Om vi börjar med den här sprängningen den 27 april i Tumba i Botkyrka, där rättegången nu har börjat. Vad är det egentligen som händer den kvällen?
Den här kvällen så är det en då 33-årig man som dyker upp i det här bostadsområdet. Han har fått instruktioner om att åka till en adress. Han har fått instruktioner om vad han ska göra där. Det handlar om att han ska kasta en handgranat mot en adress för att skrämma en person. Det ska vara något, ja men, avskräckande syfte det här. Så han dyker upp där då och sen kastar han handgranaten.
Det sprängs alltså en handgranat där. Vilka är det som drabbas av det?
Ja, det är ju två personer hemma som ligger och sover i den här lägenheten. Det är en mamma och hennes dotter som är i förskoleåldern. Och efter sprängningen så blir det också väldigt snabbt en väldigt kraftig brand. Och det finns ju vittnesmål från grannar som beskriver just barnskrik och att man ringer snabbt SOS, någon av grannarna, och försöker att få dem på platsen så snabbt som möjligt. Då egentligen bara med tanken att det är en brand och att man måste få ut dem från lägenheten.
Under den här första rättegångsdagen som jag var på så spelade åklagaren upp flera av larmsamtalen som kom in till 112 efter att det här hade skett. Och det hade just sprängts och en kraftig brand hade brutit ut. Och då kommer först ett samtal från en man som han pratar engelska och ringer polisen. Och man hör att han är väldigt uppjagad och orolig och man hör massa skrik i bakgrunden. Och allt han säger är att det brinner, skynda. Och man förstår verkligen att okej, det är någonting väldigt allvarligt som har hänt här. Och sen spelar de upp ett annat samtal som verkar komma från en granne som även hon låter jätteuppjagad. Samma där, man hör massa skrik i bakgrunden och mycket så här tumult och det verkar vara en väldigt kaosartad situation. Och hon ropar också att det är en kvinna som är jätteskadad här, ni måste komma fort och det brinner och vi vet inte om det är någon kvar på våningen där det brinner.
Och det kommer ju visa sig att det är väldigt allvarligt. Både mamman och dottern blir ju allvarligt skadade. Framförallt mamman är ju den som blir som är mest illa däran. Hennes ben är ju så pass allvarligt skadade så att hon får amputera dem. Och hon tar sig nu fram med hjälp av rullator. Även dottern blir ju allvarligt skadad, eller hur?
Ja, precis. Båda får ju, som du säger, väldigt allvarliga skador. Dottern verkar ha fått bland annat frakturer i benen. Och båda vårdades på sjukhus en väldigt lång tid efter att det här hade hänt.
Men mitt i det där kaoset som det är där i Tumba när polisen kommer dit så får de ju väldigt tidigt hypoteser kring varför det har sprängts just där, och det är på grund av en man som kommer fram till dem.
Precis, redan ganska kort efter att det här är inträffat så kommer den här mannen fram, pratar med polisen och säger att jag tror att det var jag var måltavlan egentligen. Jag tror att det här dådet var riktat mot mig för jag har fått hot från personer och ja, jag tror att det här, jag var den egentliga måltavlan.
Han har ju varit inblandad i en knarkaffär som verkar ha gått snett. Att han och några andra misstänks ha köpt ett parti knark och sen så har man inte lyckats sälja det på det sättet som man hade tänkt. Och därför så har man hamnat i skuld helt enkelt. Och man har hamnat i skuld till vad som verkar vara Foxtrot-nätverket. Och det är det som ska ha föranlett då de här hoten. Och då misstänker ju den mannen att det är det här som också ska ha skett. Det var jag som egentligen skulle ha fått handgranaten kastad mot mig.
Ja, polisen tar ju där hans telefon och där hittar de ju chattar där det framkommer att de har en skuld på 500 000. Och i de där chattarna så kan man ju också se hur det har blivit allt mer hotfullt, för de som vill ha pengarna, de hetsar på och de hotar ju med att man ska spränga, skjuta eller döda anhöriga. Till exempel så skriver de ju i signal, du och din familj står på spel.
Ja, och dagen innan sprängningen i Tumba så har det ju faktiskt skett ett annat dåd också, när det börjar brinna i en dörr på en adress. Och på den adressen så bor ju den här mannens bror. Så även det verkar vara ett dåd som är kopplat till den här skulden efter den misslyckade narkotikaaffären.
Och den här mannen, han har ju också fått ett mess ganska kort efter sprängningen, att nu luktar det väl krut hemma hos dig. Men man kan ju säga också att Foxtrot är ju, de brukar ju köpa in stora lager av narkotika och sen sälja vidare till andra nätverk. Men i det här fallet, då är det inte ett gäng eller nätverk, utan det är en löst sammansatt kompisgrupp.
Ja, de är ju inte ens typiska gängkriminella. De är ju lite äldre och de verkar ju inte var vana kanske vid att hantera den här typen av affärer, för att de blir ju väldigt, väldigt snabbt stressade när, efter att de har köpt det här partiet knark, så kommer det ju ganska snabbt en form av betalningspåminnelser från de här personerna som tros tillhöra Foxtrot, och det märks i chattarna mellan de här köparna hur otroligt stressade de blir. Det är en av dem som skriver: hela påsken förstörd för det här. De fortsätter dagarna efter att skriva och beskriver någon slags otrolig stress, att det är en av dem som skriver: ni måste ta det här på dödligt allvar. Och de förhandlar ju även med personer från Foxtrot och försöker att förhala eller försöker att få mer tid att skaffa fram pengar. De skriver ju också flera gånger att det här är dåligt för oss båda, är det inte bättre om vi försöker att lösa det här så kan vi ordna fram pengar på sikt. Men känslan man får när man läser chattarna med dem är att de har inte riktigt förstått vilken typ av kriminella personer de nu har att göra med.
Men det är ju chattarna, och det där tar ju ett tag innan polisen läser allt och så. Men hur kommer man egentligen de misstänkta på spåren i det här fallet?
Efter att det här dådet har skett så tittar polisen bland annat på vilka taxibokningar som har gjorts i området när, under den här tidpunkten och i närheten av brottsplatsen då. Så det är bland annat via taxibokningarna som de får fram, ja, men vem det eventuellt kan vara. Men de hittar faktiskt också DNA på grepen från handgranaten, och via de här pusselbitarna så hittar de till slut en person som misstänks ha varit den som kastade handgranaten.
Vi ska snart prata mer om hur det här dådet kopplas till en känd TikTok-profil. Men först en kort paus. Aftonbladet Krim är snart tillbaka.
Den som grips, det är ju en 33-årig man från Västsverige. Han kommer ju inte att bli den enda misstänkta i det här dådet, utan de är ju flera personer som grips under utredningens gång för olika grad av inblandning. Vi tänkte inte berätta om alla dem i det här avsnittet, utan vi tänkte framförallt fokusera på den som tros ha varit organisatören i det här, som är en man som har gjort sig känd på TikTok. Han har varit en stor TikTok-profil. Och han blir ju lite av en förgrundsfigur i det här målet. I det här avsnittet så tänkte vi kalla honom David. Och även han växer faktiskt upp i Västsverige, eller hur Mariella?
Ja, han växer upp i Göteborgsområdet, och han verkar ha en ganska rörig uppväxt och blir tidigt liksom intressant för socialtjänsten. När man gör en utredning på honom när han är tonåring så beskrivs det hur han rör sig i kriminella kretsar, att han har utretts för flera våldsbrott, och det står till exempel i en av de här utredningarna att han särskilt verkar ha utsatt tjejer och yngre killar för brott. Och man beskriver honom också som vapenfixerad, aggressiv och lättkränkt. Och redan då när den här utredningen görs så är han ju dömd för flera brott, bland annat för misshandel. Och i utredningen så skriver man också att han har spelat fotboll, men sen har han skadat sig. Och nu har han helt tappat hoppet om att han ska kunna bli en fotbollsspelare.
Det känns väldigt klassiskt att man hör det, att folk är lovande talanger i fotboll och sen pajar de ett knä och sen så kommer man inte vidare.
Nej, precis. Och han själv i den här utredningen, han delar ju inte den här bilden av att han är lättkränkt och håller på med kriminella saker, utan han säger att han har lämnat de kriminella kretsarna och fått rätsida på livet. Hans dröm är att bli ambulanssjukvårdare.
Så verkar det ju inte bli, inte av vad vi har sett i alla fall, utan 2017 så startar han sitt första företag och det kommer att bli flera. Och han börjar också uppmärksammas för en helt annan sak under de här åren, framförallt under 2018. Vad är det som händer då?
Ja, men han börjar dyka upp i sammanhang med Sverigedemokraterna. Han kampanjar för dem, det är ju riksdagsval där 2018. Han är med i Opinion Live och skäller ut en socialdemokrat, och i en annan podd så berättar han att han först faktiskt var socialdemokrat. Sen ska han ha blivit rasande på Stefan Löfven eftersom han hade sagt att Sverige inte hade några no-go-zoner. Och då säger han då att han letade efter alternativ och fastnade för Sverigedemokraterna.
Och vi kan lyssna på hur det lät då, för att han är nämligen med i flera olika mediala sammanhang och pratar om sitt engagemang i Sverigedemokraterna. Här är han med i en podd och berättar om hur det kändes under första tiden när han välkomnades in i partiet.
Jag får ju säga att jag förlorade vänner, men har fått en ny familj och aldrig känt mig hemma mer än Sverigedemokraterna. Helt underbara kollegor, träffat Jimmy Åkesson och partikollegorna är som sagt, jag har inget ord egentligen för det. Är väldigt trevliga, jag hade fördomar får jag säga, väldigt många fördomar, men ja, så är det när man lyssnar haft mycket på andra människor.
Och vi har ju i arbetet med det här avsnittet kollat, han har ju inte funnits på några valbara platser eller sådär, så han verkar inte ha kandiderat för partiet på det sättet. Men däremot så syns han ju mycket under den här tiden när han kampanjar för Sverigedemokraterna, han syns på sociala medier där han pratar om sitt engagemang i partiet. Sen kommer riksdagsvalet 2018 och efter det så verkar hans politiska engagemang avta, för han syns inte alls på samma sätt efter det. Däremot så verkar han ju fortsätta med sitt företagande och det verkar också ganska framgångsrikt för honom.
Ja, när han går från att tjäna drygt 147 000 kronor på ett år till att tjäna över 2 miljoner på ett år. Och den här utvecklingen sker väldigt snabbt. Han verkar bedriva något företag som handlar om att sälja medicin till apotek. Och det verkar också handla om att han säljer lustgas. Och de här företagen, eller det här företaget, går väldigt bra. Han har som sagt en miljoninkomst verkar det som. Men sen händer det någonting igen och den här inkomsten sjunker väldigt snabbt.
Ja, och sen 2024 så flyttar han utomlands och då är han skuldsatt och har över 1 miljon kronor i skulder hos Kronofogden.
Och det är ju under den här perioden som han börjar bli stor på sociala medier. Framförallt är det på Instagram och TikTok. Man kan säga att han ägnar sig åt att han har en typ av konton där han pratar väldigt mycket om kriminella och gängkriminella och som det beskrivs att han exposar eller avslöjar personer som har att göra med kriminalitet. Och han hamnar också i det här, så blir han väldigt uppmärksammad för att han hamnar i konflikt med en annan TikTokare. Vi i det här avsnittet har kallat honom för David och den andra för Ahmed. Om du beskriver den här konflikten, vad är det de gör egentligen?
Nej, men båda de här personerna är ju ganska stora på TikTok. De har tusentals följare och deras material, eller man ska säga, påminner lite om varandra. Båda exposar, som man brukar säga, andra kriminella. De hänger ut personer, de pekar ut andra för att ha gjort olika saker. Så ja, men båda har väl samma typ av inriktning och typ samma typ av följare. Men någon gång under de här perioderna då, när båda har fått de här kontorna och börjar få allt fler följare, så uppstår en konflikt mellan dem. Och den här konflikten är ganska offentlig. De hänger ut varandra och smutskastar varandra och det är tydligt för följarna att någonting har hänt mellan de här två personerna.
Ja, men de går ju in och hånar varandra i varandras livesändningar och alla de här klippen och livesändningarna är ju extremt röriga, så att det är svårt att hänga med. Ja, men det finns till exempel ett exempel där David går in i Ahmeds livesändning den 5 juni och då säger David: jag ska knulla din pappa så som han skulle vara död för en månad sedan.
Ja, man kan ju säga när man tittar på de här sändningarna, det är ofta väldigt långa sändningar, det är ganska utmattande att titta på måste jag säga, för att det är svårt att hänga med. Om man inte är i den här världen så är det en massa namn som slängs fram och tillbaka, det är helt omöjligt att verifiera vad som är sant och inte sant, alla hängs ut med namn och bild och man undrar lite när man tittar på det varför man överhuvudtaget ägnar sig åt det här. Det finns ju i den här utredningen, så skriver de ju faktiskt om den här konflikten också och beskriver ju då att anledningen till att de ägnar sig åt det här, det gissar i alla fall polisen, eller deras hypotes är att just det här, de här konflikterna, de driver också enormt mycket engagemang och att det i förlängningen gör att de också kan tjäna pengar på att det blir så mycket konflikt som möjligt, för det drar tittare och det i förlängningen gör att de tjänar mer pengar på det här.
Ja, bråket stannar ju inte bara på TikTok utan det tar sig ju uttryck i den verkliga världen också. Och den 5 april förra året, då hände det något i Sätra. Amanda, kan du berätta?
Ja, sent den här natten så hörs en smäll i ett bostadsområde och då är det en handgranat som exploderat utanför en bostad. I den här bostaden bor en barnfamilj, det är barn hemma och ingen skadas, men explosionen sker just utanför deras hem då. Och flera larmar ju polisen som åker till platsen då och konstaterar att det har skett en sprängning där.
Ja, för den här, det är en handgranat som sprängs under en bil, men man kan också se att man har krossat en ruta in till en tvättstuga där och kastat in en granat i tvättstugan som av någon anledning inte har exploderat. Men det som är grejen här är ju också att det bor en barnfamilj vägg i vägg med den tvättstugan. Och polisen, de kom ju sen fram till att hade den här handgranaten exploderat så hade ju risken varit jättestor för att någon skulle ha skadats allvarligt eller dött.
Och i det här huset så bor ju den ena TikTokaren som vi har pratat om tidigare här i avsnittet, Ahmed. Hans anhöriga bor ju i det här huset. Sen är det inte de som framförallt drabbas av den här sprängningen, utan det är ju en inneboende småbarnsfamilj som bor där just då. Men polisens hypotes blir ju tidigt att det är det som är förklaringen till att man har sprängt på just den här adressen.
Ja, och det här är ju inte första våldsdådet mot Ahmeds anhöriga.
Nej, precis. Dels ska det ju också sägas att han själv har ju faktiskt utsatts för en skjutning innan den här sprängningen. Han blir skjuten i benet några månader tidigare. Men sen sker ju också flera olika sprängdåd vid den här adressen. Dels det här dådet som vi just pratade om, men sen kommer det också ske dåd efter det här. Bland annat att folk placerar handgranater i närheten av bostaden. Ibland har det sprängts i närheten av bostaden och polisen misstänker ju att det är David som ligger bakom flera av de här dåden.
Enligt tidningen ETC så har det ju skett minst 6 attacker och ett försök till branddåd mot Ahmeds anhöriga. Men sen som du säger så är det ju inte säkert att David har legat bakom alla de här. Men just det som händer här den 5 april, det är han faktiskt nu åtalad för.
Ja, för där tror man att det är David som är beställare av det här, och anledningen till att man tror det är att man hittar ett konto på Signal som heter Fox Spy, och det är den som tros vara beställare av det här, och genom olika polisiära utredningsåtgärder så har man kunnat knyta då Fox Spy till David. Och hypotesen kring det hela, det är ju att det är den här TikTok-konflikten som har varit upprinnelsen, att det är det som har lett fram till att han har beställt det här dådet mot Ahmed.
Och i Davids sociala medier så fortsätter han ju håna Ahmed, och han skriver ju ganska tydligt där saker som gör att polisen tar det som en intäkt för att det är han som ligger bakom.
Ja, för bara några dagar efter att det här dådet har skett så fortsätter ju David att vara aktiv på TikTok, och han verkar faktiskt också prata om det här dådet. Man kan mer eller mindre beskriva det som att han faktiskt verkar skryta om dådet. Han gör bland annat en story där han klipper upp skärmdumpar från tidningsartiklar där det varvas med hot kring det här. Vi kan lyssna också på hur det lät när han tycks prata om Ahmed och om det som har hänt.
Jag svär på Gud, jag ska stänga live nu. Det är inget, som sagt, ingen grej här. Men jag svär på Koranen. Du lärde inte dig en läxa för igår. Och jag svär på min mammas hela liv att du lärde dig en läxa denna gången.
På hans TikTok under den här perioden så verkar han också göra tydligt att han tillhör Foxtrot. Han svär någon form av trohet till både Rawa Majid och Foxtrot-nätverket. Vi kan lyssna på hur det lät.
Tills dess ska vi bara säga så här. Länge lever varenda kund där ute, och jag svär på Koranen, Foxtrot år. Rawa Majid är kundernas kontent. På min mamma jag supportar Foxtrot. På min mamma säger att jag supportar Rawa Majid.
Och det här, det är ju inte det enda tecknet på att David verkar ha allierat sig med Foxtrot-nätverket. När man går igenom hans mobil så hittar man bilder på såna här rävringar. Det verkar faktiskt vara en rävring som han har själv. Han har gjort olika saker för att tydliggöra att det är han som bär den. Och det är ju inte det enda tecknet på att han verkar allierad med Foxtrot-nätverket. Utan det finns ju även fler tecken på det i den här utredningen.
Nej, det är inte det enda tecknet i utredningen. Men han är ju också ganska öppen med det i sina sociala medier. För där gör han saker åt nätverket.
Men precis, dels pratar han ju jättemycket om Foxtrot, han som vi var inne på svär trohet åt Foxtrot och Rawa Majid. Men sen verkar också som att ett av hans konton på Instagram som är ganska stort helt plötsligt ägs av Foxtrot också. Det har gått från att vara hans konto till att bli ett konto där man annonserar ut olika våldsuppdrag. Och där det fungerar ungefär som en nästan arbetsförmedling. De ligger ut annonser, man kan gå med i en grupp och sen kan man ta på sig olika uppdrag. Och det här kontot var ju som sagt ett av hans konton innan, men det blir Foxtrots konto sen. Och det här är väl också någonting, det här har ju också gått ganska snabbt vad det verkar. Först är han Sverigedemokrat. Anledningen är att han vill ta avstånd från kriminalitet. Han tycker inte att Socialdemokraterna för en tillräckligt hård politik. Han profilerar sig med det här. Sen efter det så blir han företagare. Det verkar gå mer eller mindre dåligt efter ett tag. Han blir TikTokare där han profilerar sig som någon gängexpert. Han också hänger ut gängkriminella. Och någonstans mitt i allt det här så börjar han också samarbeta med Foxtrot. Så det är ju verkligen en vändning på några år.
Och under den här tiden som han då verkar annonsera uppdrag för Foxtrot och så är han ju inte i Sverige, precis som många andra gängkriminella. Vi kan ju se att han både har varit i Dubai men också i Kurdistan. Och jag vet, i november så skriver han till en annan person på TikTok att han är interpolad, alltså efterlyst av Interpol. Och att han är efterlyst för ungefär 20 brott och häktad i sin frånvaro för till exempel anstiftan av mordförsök på Ahmeds pappa.
Det är ju faktiskt lite speciell adress som han är på när han är i Kurdistan, för då är han ju i Sulaymaniyah, och det är ju en ort som i alla fall vi här känner igen, för att det är ju den orten som tros vara där Rawa Majid också uppehållit sig. Sen har vi ju faktiskt ingen aning om det har med varandra att göra, men det är åtminstone där han befinner sig under en tid innan han återvände till Sverige, och direkt när han återvände till Sverige så grips han på Arlanda. Det här är i december 2025. Och kort senare så håller man ju de första förhören med honom där han ju får frågor om det här dådet i Sätra. Och vad säger han egentligen då?
Han förnekar ju brott och att han ska ha anstiftat det. Och han börjar hela det här förhöret med att säga: jag kör ingen kommentar, för jag har inget förtroende just nu för er. Och det han menar är att han känner sig dömd på förhand efter att poliser faktiskt har ringt till hans sambo när de var i Kurdistan. Ja, men polisen ska då ha sagt till hans sambo att han är en fara för samhället och att han måste bli dömd. Och de ville då att sambon skulle lämna Kurdistan och lämna honom så fort som möjligt, för annars är hennes liv i fara. Och han är ju väldigt, väldigt arg på det här. Och det blir liksom lite fram och tillbaka mellan poliserna och honom, och det är som att David har ju sagt att han inte ska säga någonting och bara säga ingen kommentar, men han pratar ändå ganska mycket, förutom när det kommer till frågan: har du TikTok? Då säger han ingen kommentar. Och det är samma sak när han får frågor om Ahmed och vad han tycker om honom och så, han säger ingen kommentar, men så börjar han också le. Och när han får frågor om varför han ler, då är det ju snarare att han säger att han speglar de poliser som sitter och ler mot honom. Han verkar ju ändå kunna prata en del för sig, och det är ju inte bara så att han sitter tyst.
Och nu kanske vissa av er som lyssnar undrar varför vi pratar om den här sprängningen i Sätra. För vi började ju det här avsnittet med att prata om en sprängning i Tumba där en mamma och en dotter skadades allvarligt. Men kopplingen mellan de här två, det är att det tros vara samma beställare. Polisen har sett att Fox Spy, som man då tror är David, att han även är inblandad i organisationen kring dådet i Tumba. Och man ser bland annat i det där några meddelanden som han skickar dagen efter det här dådet, eller hur?
Precis, han skriver ju till den 33-åriga mannen som har kastat handgranaten att så här: hur fan kunde du ta fel? Du har tagit fel adress, hur fan kunde det här hända? Så man märker ju att han är väldigt upprörd eller chockad, eller förstår liksom inte hur den här personen kunde ta fel adress. Han tyckte att det borde vara solklart vem det var som var måltavla, och uppenbarligen har du tagit fel personer nu.
Vi ska berätta mer om det här fallet efter pausen. Aftonbladet Krim är tillbaka snart.
Det finns ju även meddelanden från en annan figur som är med och skriver en del hot till den här mannen med knarkskulden då i Tumba innan själva dådet. Och det, vi vet ju inte med säkerhet vem som gömmer sig bakom det aliaset, men det finns misstankar hos polisen om vem det kan vara.
Precis, det finns ett alias som har hittat som kallas Only One, och när polisen har tittat närmare på det här namnet så har de har inte kunnat slå fast vem det är. Däremot ser de att det här aliaset har samma ID-sträng, kallas det, alltså typ samma ID-identifikationsnummer eller man ska säga, som ett annat alias, och det aliaset är Dom Fox. Och där har ju faktiskt polis och åklagare sagt att man tror att det är Rawa Majid som använder aliaset Dom Fox. Och samma ID-nummer använder aliaset Only One. Och det här aliaset har varit ganska inblandad i ja, men, den här utredningen. Man har sett att han har skickat hot mot mannen och ja, men, verkar ju ha kontakt med Foxby och de andra också. Sen som sagt har inte polisen kunnat sätta dit dem för det här, men de har alltså misstankar om att det kan vara Ravamid. Och de har ju också som sagt tydliga misstankar om att David är kopplad till Foxtrot.
Och det man kan se då i de här chattarna, det är att Only One är den som liksom, som verkligen säger att antingen är det blod eller så är det pengar. Och så fort bombdådet eller handgranatsattacken är utförd, då lämnar ju han chatten. Men nu är det ju alltså rättegång, och som vi sa förut så var ju du, Amanda, där i början. En av de inblandade, han 33-åringen som misstänks ha kastat handgranaten, han verkar ju ångra sig lite nu.
Precis, nej, men han har faktiskt erkänt att det var han som kastade, och han säger också att syftet var inte att skada någon, utan syftet var att skrämma, det skulle vara avskräckande det här. Den här mannen som hade den här påstådda knarkskulden då, som skulle få den här kastad mot sig, eller mot sin bostad. Han är ganska tydlig med att han ville aldrig skada någon, utan det handlar om att skrämma. Och han säger också att han har mått jättedåligt sedan det här hände, så han erkänner ju egentligen allt. Det enda han inte står för är att han hade uppsåt att skada familjen, utan han ja, skulle skrämma den här mannen då.
Ja, och under rättegången här så förnekar ju David brott och förnekar inblandning i det här. Och vi kan ju, för att försöka samla ihop det som vi har pratat om här i avsnittet, så är det ju alltså två olika dåd som han då misstänks ha varit inblandad i och varit någon form av organisatör. Det är ju väldigt olika typer av brott, även om det är sprängningar båda två, så verkar det vara helt olika drivkrafter bakom, får man ju ändå säga.
Ja, men verkligen. I ena fallet verkar det ju handla om den här personliga konflikten som man har med den andra TikTokaren som har pågått länge, och det har med honom att göra. I det andra fallet så verkar det som att han ska driva in en skuld åt Foxtrot då, att det är därför han är inblandad i det här. Han anstiftar båda dåden, det är vad polisen tror i alla fall, men de har ju helt olika motiv. Som sagt, ena handlar om en personlig konflikt han har, i det andra fallet så ska han driva in Foxtrots skuld.
Ja, och det som också är lite speciellt i det här målet, vi har ju under senaste året eller åren pratat en del om krimfluencers, alltså kriminella influencers, och det här är ju faktiskt ett mål där det är åtminstone en av de första gångerna när någon sån faktiskt prövas för brott, när de ställs inför rätta, för ofta så figurerar de ju på sociala medier, men det här, nu figurerar de även faktiskt i rättssalen. Och som vi sa så pågår ju den här rättegången nu. Vad väntas framöver här?
Ja, domen väntas komma någon gång i juni. Den här rättegången har ju nyss startat då. Och åklagaren kommer ju gå igenom alla misstankarna. Under första rättegångsdagen så lyfter de bland annat att det här målet tros vara kopplat till Foxtrot, att det är de som ligger bakom det här. Och han lyfte också att Foxtrot har varit inblandat i otroligt många fall där personer som inte har någonting med kriminalitet att göra drabbas. Och så var det ju verkligen i det här fallet. Den här mamman och hennes dotter har ju ingenting med det här att göra. De är inte kriminella, har ingen koppling till någon gängkriminell, utan de bor på en adress bara, och gärningsmannen tog fel adress. Och det är också någonting åklagaren är inne mycket på, att Foxtrot är ofta inblandad i den här typen av mål när helt utomstående personer drabbas. Och det är också någonting som kommer lyftas och något som har varit ganska mycket fokus på också under hela utredningen och kommer vara under rättegången också.
Vi kommer ju förstås återkomma till domen och vad det blir för konsekvenser för David. Klart är ju i alla fall att den här barnfamiljen har fått livslånga konsekvenser. Och med det så avslutar vi veckans Aftonbladet Krim. Tack till dig, Amanda, och tack till dig, Marcus.
Ja, och om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss och tipsa om någonting, eller om du har några andra synpunkter, då är det bara att skriva till oss. Kontaktuppgifter, de finns i poddbeskrivningen. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.